Artikel 3, reportage. Tillbaks till stan med Ville Crafoord, del 2. Nu ska vi tillbaks till Ville Crafoord och tillbaks till stan. Ja, så heter hans hiphop-projekt där han rappar om Stockholms historia. Förra gången så hörde vi honom berätta om hans stora intresse för Stockholms historia. Och han berättade också om när han var liten och fick följa med sin morfar som höll i Stockholmsvandringar, som ofta slutade på Gyllene Freden. I den här andra delen av intervjun så kommer vi få veta mer om hur låten Hornsgatan kom till, som han har skrivit, och om Villes relation till det utskällda cityområdet och om de videor han gör till varje låt i det här projektet. Målet i projektet Tillbaks till stan är att göra 100 låtar med Stockholms historia. Och vi tar reda på hur många låtar har han gjort hittills.
Ja, på Spotify och andra streamingtjänster också för den delen så ligger det numera 57 låtar tror jag. Så att jag har krypit över hälften. Och det är med blandade känslor därför att jag känner ju att det här är ju liksom mitt magnum opus som jag vill lämna efter mig med Stockholmshistorien i musikform. Så att det går undan och fast det är klart det gör ju inget om det blir 200 låtar men 100 var målsättningen från början och det har varit så jäkla roligt. Och man kan få liksom tillbringa sin tillvaro i olika eror hela tiden och det gäller ibland ett hus, ibland en gata. Men det kan också lika gärna gälla ett människoöde eller en kung såväl som en kollastare och sådär. Så att ja, det är förträffligt roligt och jag är ganska duktig på också att hitta scoop. Det vill säga man söker på andra sätt idag än vad man gjorde för 100 år sedan eller 200 år sedan. Och då kan man hitta rätt häftiga lösningar.
Tillbaks till stan.
Hornsgatan är en flod, ja, en flod. Väller fram, bred och långsam.
Bjuder in, bjuder ut,
varsågod.
En flod,
en flod.
Stilla och tung flyter Hornsgatsfloden. Här får man vara vem man vill och välja tidsperioden. Runt 1900 blankt sprängs gatan fram genom Mullvadsberget vid Zinkensdamm. Den är ordningstest för spårvagn på räls, elektriska åk för en ny epok. En aveny stråk där kåk på kåk bakom röda plank blir en putsad fasadrad framtidsblank. Men Hornsgatsflodens flödande flöde flödar redan när von Fersen rullar in mot sitt öde. Från samma hornstull den blivande S-plan.
En av de mest streamade låtarna på Spotify, det är den om Hornsgatan. Berätta, hur kom den låten till?
Ja, det är ett skönt flöde i den låten. Och det kom sig av att jag står längs Hornsgatan som bara ligger här bredvid där jag bor. Och jag har alltid haft en känsla av att man går inte längs Hornsgatan utan man driver längs Hornsgatan. Och då insåg jag plötsligt att Hornsgatan är som en flod. Och man bara följer med flödet och folk oavsett om man färdas i bil eller på cykel eller på trottoaren vandrande så hamnar alla på något sätt i samma tempo. Och det är väldigt trivsamt att sitta vid bord där och bara se flödet. Och detta flöde ter sig också inför mina ögon som historiskt. Så att där kan man ju då stöta på moderna människor som kanske sitter och käkar en kebab lika väl som Swedenborg eller Elisabeth Brenner eller de här Janus och Frasse som driver tårtan på 60-talet och sådär. Så att det är Hornsgatans själva grundkoncept att det är en flod. Och det är en flod som faktiskt inleds på ett obehagligt sätt eftersom det är under Hornsgatan föds kan man säga när man bygger Mariakapellet. Och det gör man så tidigt som på Magnus Erikssons tid. Och under hans tid så drabbas Stockholm utav pesten. Och få besöka prästen. Ja, men, och därav den första så att säga flödet av människor med likkistor på väg upp till kyrkan. Det är ju sorgligt, men så är det. Och några hundra år senare så är det den vägen som Axel von Fersen, han fyller nämligen år idag.
Det är den, just idag?
Ja, det är den, vad är det, den 4 september idag, va?
Ja.
Ja, det här sänds väl någon annan dag, men strunt samma. Alla vet ju att Axel von Fersen blir lynchad så småningom på Riddarhustorget. Men då färdas han också via Hornsgatan. Så det är mycket via Hornsgatan helt enkelt.
Men när du ska skriva en ny låt, då går du liksom in för ett område så här liksom att nu ska jag skriva om Sergels torg, eller liksom blir det vad det blir när du börjar liksom, hur?
Ja, nej, men jag har gjort en platta som heter City. Det är den senaste kan man säga, och det är mer som ett album. Och då kände jag mig väldigt mån om att vilja hoppa fram i tiden och våga mig på att göra grejer som faktiskt utspelar sig under senare delen av 1900-talet. Efter kriget kan man säga. Och det kändes som ett rätt stort projekt, så det behövde bli ett album. Och City har ju inte bara varit det vi idag kallar för moderna City, utan det har ju varit en central del av stan ganska långt tillbaka. Om inte annat så kan man ju peka på att slaget vid Brunkeberg utspelar sig mitt i City. Så att vi har en lång tradition av att det är tumult mitt i City. Faktiskt på Sergels torg kan man säga, rent utav ganska stora strider. Och sen så drabbas jag också av en väldigt stark positiv känsla kring City. Och det behöver man ha, tror jag, för att kunna, man kan inte bara gorma om att det är hemskt att de rev så mycket och sådär, utan hade man inte rivit så mycket så hade det varit visserligen en vacker stadsdel om man hade restaurerat stället, men det hade varit en stadsdel bland de andra. Nu har vi vårt lilla City, och för mig som tog tunnelbanan in när jag var liten från Ålsten och hamnade i stan, så var ju det väldigt symboliskt för att komma till stan. Alltså från Hötorget, Sergelgatan ner och Sergels torg och sådär. Så att jag älskar det till och med.
Tillbaks till stan. Sergels torg.
Vi dansar ut på rutigt golv, över plattan och Sergels torg. Ett upp och ner, vänt parasol, för ett neråt lyft på Sergels torg. Där vi dansar ut på rutigt golv, upp i den som borde Sergels torg, så vi kan dansa ut på rutigt golv. Låt oss ta oss en titt mitt i vårt modernistiska neogeometriska city, där danska trianglar manglar svart och vitt i räta rader mot glasfasader i grader 90 runt en superellips som det allmänt tjatat bara språngande spritt i. Min vertikal accent metallisk kristallisk pitti av Edwin Nörström, en arkitekt känd för polytrucker att gå ner i splitti, ett visionärernas morgonbitti, eller för rebeller att förfalla fritti, som gjort för att leja någon som kan spraya och säga skriv ett anständigt liv med graffiti. Hur som helst då kommer jag att ana en hittis, så vi dansar ut på rutigt golv, över plattan och Sergels torg. Ett upp och ner, vänt parasol, för ett neråt lyft på Sergels torg. Där vi dansar ut på rutigt golv, uppe i fontänen står en borg. Det var den som borrade Sergels torg.
Du nämnde ju videos på YouTube då, som du publicerar där. Om du skulle liksom beskriva bildspråket, liksom, hur är de, ja, hur ser de ut?
Ja, men jag tycker ju om att använda mig av gamla målningar och allting som blandar historien gör mig glad. Och de gamla målningarna som det finns så mycket av är ju också oerhört vackra. Och sen så försöker jag montera ihop högst barnsligt faktiskt, eller naivistiskt, eller kallar det vad ni vill, som en liten teater där jag helt enkelt bara visar upp ungefär vad det är som pågår. Så att är det vid slaget vid Brunkeberg, så försöker jag berätta om, i det här fallet, min utgångspunkt i historien tar ju avstamp ifrån Ingeborg, som är riksföreståndarinnan. Man pratar ju gärna om Sten Sture och sådär. Men Ingeborg, och hon samlar ju ett gäng damer omkring sig och går upp i högsta tornet och ber böner under det här slagets gång. Och det böljar ju fram och tillbaka, och det som slutligen avgör slaget är att man manipulerar bron som leder till Keplingeholmen, alltså Blasieholmen, där danskarna har sina, Danskunionen ska vi säga för säkerhets skull, har sina skepp förtöjda. Och när man saboterar den bron så rasar alla ner där med dunder och brak och många drunknar, och därmed är slaget avgjort. Och i min version ser det faktiskt Ingeborg uppe från sin utsikt i högsta tornet som kommer på den här lösningen. Så där ger jag henne en större roll än vad hon har haft i den traditionella historiebeskrivningen. Men det är en större roll som hon förtjänar. Och det är högst plausibelt att det kan ha gått till på det sättet. För hon var inte någon värdelös kvinna som bara stod och bad böner. Även om hon kanske gjorde det också. Utan hon var ju i grund och botten den något mäktigare i den där konstellationen, Sten Sture och Ingeborg. Med sina kopplingar till mäktiga danska släkter och sådär. Och de hade ett högst jämlikt förhållande. Och för att då ytterligare plussa på Ingeborg så har jag gjort en annan låt som handlar om att det är hon som tar hit den första tryckpressen. Och att ta hit den första tryckpressen och samt även vara ansvarig för att trycka den första boken på svenska. Det sker alltså i slutet på 1400-talet. Det tycker jag är betydligt viktigare för att, låt säga, skriva ett nytt kapitel kring att medeltiden tar slut. I vanliga fall brukar vi säga att medeltiden tar slut i och med att Gustav Vasa blir kung. Men nya kungar får vi ju till höger och vänster stup i kvarten. Och den här tryckpresshistorien, samt även att det är en kvinna som är ansvarig för den, tycker jag skulle pigga upp. Det är inte många år som skiljer, det är 20 år som skiljer drygt, men ändå. Så låt oss säga det, medeltiden slutar 1495.
Finns det något perspektiv i liksom Stockholms historia som du tycker är bortglömt, som du vill lyfta fram med ditt musikprojekt?
Ja, Ingeborg. Det var väl tur att jag kunde lyfta fram henne så rappt. Nej, men jag tycker att det finns all anledning att se den kuperade staden som skäl till att vi idag har det välfärdssamhälle vi har. Och hur kan man då enkelt beskriva det? Jo, jag tror att från första säljägarna som kommer hit, när det bara är typ Brunkebergsåsen som sticker upp, och möjligtvis Åsön också, så börjar man karva på topparna för att fylla ut dalarna. Och det gör ju att staden blir plattare och plattare. Och det där fortsätter ju hela tiden, va. Så att under hela Stockholms historia så har man liksom kapat topparna för att fylla ut dalarna. Inte minst för att stan ska bli lite större. Gamla stan är ju liksom, har ju vuxit med 700-800% gentemot hur liten det var från början. Inte bara landhöjning, utan man har fyllt ut. Och den här utfyllnaden och kaparna och topparna ökar ju explosionsartat, kan man ju faktiskt säga då, när Nobel kliver in i matchen från mitten på 1800-talet fram. För då, och då verkligen lyckas man ju i stort sett nästan platta ut staden. Och om vi då tittar på det sambandet med att vi också får en fix idé utav det här med att kapa toppar och fylla ut dalar även bland medborgarna, så är det också någonting som verkligen tar fart i slutet på 1800-talet och framåt.
Hur då bland medborgarna, menar du?
Ja, vad sägs om att vi beskattar rika människor högre för att ta hand om de som har det dåligt. Så att vi har väl på det sättet ett väldigt jämställt samhälle idag, med där man rent ekonomiskt kapar topparna för att fylla ut i dalarna. Och det tror jag sitter i från att vi har velat göra det rent konkret i staden. Och det har ju påverkat hela vårt land, för att inte säga att vi har blivit föredöme för hela världen.